kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio programmet Bibeltimman. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Du ska få lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden över Matteus evangeliet. Vill man höra dem i Värnamo kyrka så kan man gå dit och lyssna på tisdagar klockan 18.30 och sen kan man då höra dem här i närradion på måndagar klockan 19. Vi har kommit till del 77.
Så välkomna till Andreas kapellet. Vi ska börja idag också med att be tillsammans. Herre, vi tackar dig för att du är faderns tilltal, faderns ord till oss. Vi vill lyssna till dig. Vi vill lyssna och ta till oss inte bara dina ord utan hela ditt väsende. Herre, hela ditt väsende ska komma och uppfylla hela vårt väsende. Vi vill att du som har gett dig så helt och fullt till var en utav oss också ska komma till din rätt genom att du får regera ibland oss. Herre, du är värd att vara Herren. Vi är glada och tacksamma för att du är vår Herre och vår frälsare. Herre, till vem skulle vi gå om vi inte fick ta emot dig som den store evangelisten, den som bär det stora budskapet till oss. Herre, hjälp oss så att vi aldrig reser upp några murar emot dig eller emot ditt ord. Så att vi inte flyr undan din helighet eller avskärmar oss ifrån dina trevanden efter oss. Låt oss få se och förstå så mycket av vem du är och vad du har gjort för oss. Att vi med frimodighet kan utan rädsla närma oss dig och ta emot dig och leva tillsammans med dig. Herre, styrk oss genom ditt ord, genom din ande på ett sådant sätt så att vi inte bara en gång blir frälsta utan att frälsningens krafter får verka ibland oss redan här på jorden. Att vi får vara dina lärjungar som följer dig i dina fotspår. Och som tolkar och förstår allt det som kommer i vår väg i ljuset av din uppståndelse. Och nu ber vi att också den här stunden som vi har tillsammans ska få vara en stund då du värmer oss med din värme. Då vi får se ljus av ditt ljus. Då vi blir mättade av ditt bröd. Här vi överlåter oss i dina händer. Amen. Då har vi kommit till Matteus evangeliets 27 kapitel vers 51. Därför att förra veckan så vill jag minnas att vi slutade just med att Jesus ropade än en gång med hög röst och gav upp andan i vers 50. Det jag minns också från förra gången var att jag försökte i alla fall förmedla detta att när Jesus ger upp andan på Golgata kors så finns det mitt i denna bedrövliga scen som vi läser om här så finns det en förtröstan på Gud. Alltså Jesus förlitar sig på Gud också i den här situationen. Det står ju i vers 43, då är det visserligen en utav soldaterna tror jag som säger det. Det är de skriftlärare och de äldste som säger det. Han må nu stiga ner från korset, står det. Han litar på Gud i vers 43. Och tänk, det är precis vad vi tror att Jesus gjorde. I Johannes evangeliet så är det ju tydligare därför att där blir ju ett av Jesus slutord på korset. Det är ju, Fader i dina händer befaller jag nu min ande. Då fanns det ingenting hos Jesus som kunde så att säga stå upp i den egna kraften, utan då var han så tömd på allting så att det sista som lämnar honom och som lämnar oss också är andan, är anden, och den lämnar han också till Gudfader. Han kanske förväntade sig att det skulle bli ett ingripande under själva korsfästelsescenen, vad vet jag. Det kunde jag ha gjort eftersom det i skriften talas om att han skulle återvända från de döda eller att han skulle bli räddad i sin nöd och så vidare. Han blir det, men det blir ju först 3 dagar efteråt som vi ska se. Så det minns jag, att den där förhoppningen, för den tror jag inte är så välkänd hos oss, åtminstone har det inte varit den i mitt liv, utan man har ju mest tänkt på den här mörka sidan, på den möda som Jesus står ut, och hur han blir en förbannad och han blir en syndare, han blir uppgiven, och till och med lyfter vi fram de där orden, att han till och med säger: min Gud, varför har du övergivit mig? Och så slutar vi där. Men Psaltarpsalmen 22, den som börjar med orden: min Gud, varför har du övergivit mig? Den slutar ju inte med de orden, det börjar ju med de orden. Men hela Psaltarpsalmen slutar ju med denna Guds förtröstan, denna tillit. Och det kan ju finnas skäl att tro att Jesus hade den också på Golgata kors. Nåja, det må nu vara som det är med det, men så kan vi tänka om det hela. Och sen var det där i vers 45 också, där jag talade om att det står i den grekiska texten: men vid sjätte timmen kommer över hela landet mörker. Och det är ordet men som inte finns med i folkbibeln och inte i Bibel 2000 heller. Det finns alltså med i grekiska, så det ska vara med helt enkelt. Och en syster här som hade med sig ett antal olika bibelöversättningar, både Åkesson och Hedegård och Gerts och 1917, de har alla med män. Och varför är det så viktigt här nu då, att det finns med ett män där? Jo, därför att det är kontrasten emot allt det som har varit tidigare. För det som har varit tidigare är ju korsfästelsescenen, tortyren, utstötningsmekanismerna som har varit igång och så vidare. Och så kommer vi till vers 45: men. Och från ordet men så ser man Guds närvaro på ett särskilt sätt. Och det ska vi titta på nu. Det första som vi ser det på, ja, förutom förresten själva mörkret. För det var ju, kommer ni ihåg att vi läste en profetia från profeten Amos. Jag tror det var kapitel 8, ja, vers 8, 9, 10. Där det står att Gud själv som ett straff ska sänka ett mörker ner över jorden. Och hur han ska vara närvarande i det här mörket, och hur det ska vara ett uttryck för hans närvaro, och hur han ska förvandla detta till ett ljus. Så om det är det Matteus tänker på när han skriver om det här mörkret, förutom att det naturligtvis också hände, annars så vore det ju meningslöst att skriva om det inte hände på riktigt, så vänder det här, så att här är gudomlig närvaro i det här. I det här mörkret så är det ett profetiskt ord som går i uppfyllelse. Och det är också i några fortsatta detaljer som finns med här framöver. Om vi då kommer till vers 51. Det är alltså, då har Jesus just gett upp andan. Och så kommer vers 51. Och se, då brast förlåten i templet i två delar, uppifrån och ända ner. Jorden skakade och klipporna rämnade. Vi behöver inte läsa längre än så, tror jag, för att vi vill lyfta fram detta med förlåten. Jag tror säkert att ni som är här också vet vad förlåten var, men det kan finnas någon som inte vet eller har klart det för sig, eller som hör det här i andra hand så att säga. Men templet var ju indelat i åtminstone två delar, där det stora rummet som man, när man kom in i templet, kallas för det heliga. Och sen var det ett dubbelskynke, kan man säga, den här förlåten som hängde tvärs över hela, från golv till tak, från vägg till vägg. Och det hängde, alltså det satt fast i ena väggen och satt fast i andra väggen, och sedan så gick det emot varandra, överlappade varandra, så att överste prästen som sedan fick passera här och gå in i det allra heligaste, nästa lilla rum, han kunde gå in vid ena sidan, och så fick han gå emellan de här två skynkena och så kunna komma in på nästa sida. Och där fick han komma in i det allra heligaste, som var platsen för Guds närvaro. Det var en fortsättning, kan man säga, på det som skedde redan med tabernaklet, när israeliterna hade lämnat Egypten och Moses hade fått de 10 budorden, och så reste man tabernaklet, som skulle vara uppenbarelsetältet där Moses skulle kunna möta Gud själv. Och där inne i det tältet, får vi kalla det, så fanns också det allra heligaste, där stod arken placerad. Arken som är en kista, och som det finns ett lock på som man kan öppna, för där i låg de 10 budorden. Där låg manna från öknen och där låg Moses stav. Det är rätt märkligt när man sen kommer till Nya testamentet, för det symboliserar ju så att säga, mannat är ju nattvarden och staven är ju ämbetet och lagen är ju, dess uppfyllelse är ju evangeliet. Så att det finns förebilder i det här också som vi inte ska fördjupa oss i nu. Och så var det ett kistlock på det här, och det locket kallas för nådastolen i vår gamla översättning. Eller nådens tron. Och ovanpå den så fanns det två stycken änglalika figurer som vakade över arken. Alla de där figurerna var ju gjorda i rent guld, står det skrivet. Allt det här skulle göras precis så som Moses hade fått det föreskrivet. En gång om året så på den stora försoningsdagen går översteprästen in i det allra heligaste. Och det gör han för att bära fram ett offer för folkets synder och stänka blod på nådastolen, på locket. Och sedan när han har gjort det och varit där i bön och talat med Gud, så skulle han gå ut och så skulle han stänka också på folket. Och så skulle försoning äga rum. Det som står här nu, det är att förlåten rämnade mitt itu när Jesus gav upp andan. Och frågan är då vad Matteus menar med det. Och det är kanske inte alldeles vad han menar. Men man kunde tänka att det finns någon teologisk mening i det. Fast det inte i och för sig är nödvändigt. Det skulle kunna vara så att både det här med förlåten som rämnar, jordbävningen, mörkret, de öppnade klippgravarna, allt det där skulle kunna vara tecken på den yttersta dagen. Alltså hur Gud själv skakar jorden. Det skulle kunna vara tecken på att det här är den yttersta dagen och ingenting annat. Det vill säga också det här att förlåten rämnar skulle kunna vara ett tecken på att det här är pricken över iet, hur jag nu ska uttrycka det, för den gamla skapelsen. Eller ett avslut för den gamla skapelsen. Men det skulle också kunna ha en teologisk innebörd. Och det har den när man kommer till Hebreerbrevets författare. Hebreerbrevet, vet ni, har ju också väldigt nära anknytning till den judiska miljön. Det talas om översteprästen, det talas om lagen som gavs genom änglar, det talas om översteprästen, ja, och så vidare, va. Det finns mycket anknytningar till det och till templet inte minst och till offren. Om vi slår upp i Hebreerbrevet några bibelställen, så kan vi se här Hebreerbrevet 7. För där kan vi då säga att Hebreerbrevets författare uppfattade det på det här sättet. Och då är det ju inte långsökt att säga att det gjorde nog Matteus också när han skrev det. Även om det inte är säkert. Det kan ju varit, om jag får uttrycka det så, en efterkonstruktion av Hebreerbrevets författare. Och när jag säger så menar jag inte att sätta ner det på något sätt. Men vi ska se här hur de första kristna då såg på detta att förlåten rämnade mitt itu. Så är Hebreerbrevet 7, vers 27. Vi får nog ta vers 26 till och med. En sådan överste präst var det vi också behövde. Alltså en sån som Jesus Kristus, som här framställs som våran överste präst. En som är helig, oskyldig, obefläckad, skild från syndare och upphöjd över himlarna. Han måste inte som dessa överste präster bära fram offer en dag varje år. Först för sina egna synder och sedan för folkets. Detta gjorde han en gång för alla när han offrade sig själv. Så här är det tydligt att man tänker sig att Jesus Kristus som vår överste präst, han har gått in en gång för alla. Han har burit in det fullkomliga offret, nämligen framburit sitt eget blod, framburit sig själv. Och då betyder det, och så skulle det här med förlåten kunna förstås också, att då behövs inte det allra heligaste längre. Det behövs inga fler offer. Det behövs inget blodstänkande på det allra heligaste. Det är slut. Och det kan man väl mycket väl tänkt sig att Matteus också funderade i de banorna. Vi kan titta i kapitel 9 här också, Hebreerbrevet 9, vers Ja, vi får ta vers 11b för att få med vers 12 då. Genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen. Och så vers 12. Gick han en gång för alla in i det allra heligaste. Inte med bockars och kalvars blod, utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning. Kapitel 10 också, när vi ändå är här. Där står det i vers 10. I kraft av denna vilja är vi helgade genom att Jesu Kristi kropp blev offrad en gång för alla. Så det är ju uppenbart att man anser att den gamla tempelkulten, inte minst då med alla offren och det, det är nu över. Det behövs inte längre. För de som kommer till Jesus Kristus, så behövs inte längre några offer. Så behövs inte längre någonting för att blidka Gud eller lägga till någonting, eller som om det fattades något, för så är det inte. Vi kan, när vi ändå är i Hebreerbrevet, bläddra tillbaka till kapitel 4. Det kan ju också vara en tolkning. Och när jag säger och till och med räknar upp här fyra olika tolkningar, så att säga, så betyder inte det att den ena skulle vara bättre än den andra. Alla fyra kan vara rätta och riktiga. Det står så här i Hebreerbrevet 4, vers 15. Ja, vers 14 till mig. Jag tror jag läser alltihopa, för så härligt. Jag kan inte låta bli, även om jag skulle kunna nöjt mig med sista versen där. Men då vi nu har en stor överste präst, Jesus, Guds son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. Ty vi har inte en överste präst som ej kan ha medlidande med våra synder, utan en som blir frestad i allt, liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron, för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Där har du överste prästen som går in i det allra heligaste. Det står så i vers 16. Det står nu att han går fram till nådens tron. Det är ju nådastolen alltså. Och då så står det här att vi som har Jesus Kristus som överste präst, vi har fritt tillträde in till nådens tron. Det är bönens väg. När vi kommer till bön till vår himmelske fader genom Jesus Kristus i den heliga ande, så går vi den här vägen. Och där har vi fritt tillträde. Hur ofta du vill. Och om man mediterar över och tänker på det, så skäms man lite för sig själv att vi går den så sällan, den vägen. Vi skulle ju gå där, leva på den vägen. Och i en mening gör vi naturligtvis det. Men ni förstår vad jag menar, det blir väldigt konkret. Och det kan man ju tänka sig att Matteus hade det också i tankarna. När han säger att förlåten rämnade mitt itu, då kan han ju ha tänkt sig det. Nu är det, kan vi alla ha fritt tillträde in i det allra heligaste. Nu är det ingenting som skiljer oss ifrån Gud längre. Det finns en fjärde tolkning också, men en tolkning låter så ambitiös, men en fjärde infallsvinkel då. Men den kanske är lite mera min egen. Och den är det här att Gud hade på något sätt i det gamla förbundet sin boning vid det allra heligaste. Man skulle också kunna säga ur ett mänskligt perspektiv att han var fastlåst där. Det var där som översteprästen kunde möta Gud rakt ansikte mot ansikte. Det var där som Guds namn var ju fästat vid templet, och var fästat vid de 10 budorden och lagen och annat och så. Men att Gud kan vi inte hålla infångad i den meningen. När förlåten rämnar, då är det också då försoningen har ägt rum. Då tänker jag mig, då är det fritt fram för Gud att komma ut ur det allra heligaste och utgjuta av sin närvaro, av sin helige ande över allt kött som sen ska hända på pingstdagen. Så det går inte att placera in Gud i ett fack, utan Gud är närvarande på ett särskilt sätt genom den försoning som har ägt rum. Att han kan vara mitt ibland oss. Att den helige Gud, Fadern själv, kan vara mitt ibland oss. Ja, på grund valet av att försoningen har ägt rum. Vi är vänner igen. Vi är försonade med varandra. Det är fantastiskt att läsa de här texterna. Vi gör ju det åtminstone i påsktid varje år, men det kan man också läsa och meditera ofta. Jag vet inte hur du har med din regelbundna bibelläsning, men de här texterna, jag vet inte, på något sätt för varje år som går så ser man mer och mer utav vidden, höjden, bredden och djupet. Och jag blir mer och mer frimodig att kunna leva i den verkligheten. I takt med att jag förstår den. I takt med att jag får del av den. I takt med att jag blir bekväm med det som Gud har gjort. Så ökar också min villighet och min glädje att få vara där. Så det här med att lyssna till Guds ord och att meditera över Guds ord, det ger så att säga resultat också på lite sikt. Vi blir mer förtroliga med Guds vilja och Guds eget väsende. Mer hemma i Bibeln. Inte bara i Bibeln utan mer hemma i Gud själv. Nåja, vi får gå tillbaka till Matteus och konstatera där bara ännu en gång att han kommenterar själv inte någonting det här med förlåten. Men han skriver ändå att då brast förlåten i templet i två delar, uppifrån och ända ner. Jorden skakade och klipporna rämnade. Och jag förmodar att han skriver så därför att det hände så. Det är svårt att tänka sig att det bara skulle vara något symboliskt det här. Och så står det i fortsättningen, gravarna öppnades och många heliga som hade insomnat fick liv i sina kroppar. Alltså det här är ju det andra, eller tredje kanske det blir nu då. Först var det mörkret och sen är det förlåten och nu är det gravarna som öppnas. Naturundret som visar på Guds närvaro i allt det här som sker nu. Det är inte bara att det sker konstiga saker, kraftgärningar. Det är att det sker naturunder, det är inte bara det, utan det är ju Guds närvaro som är det märkliga eller som är det fantastiska med de här berättelserna. Och det här med att gravarna öppnades och många heliga som insomnat fick liv i sina kroppar. Vi får ta vers 53 också tror jag, för det hänger ihop. De gick efter hans uppståndelse ut ur gravarna och kom in i den heliga staden och visade sig för många. Det kan förstås på två sätt åtminstone. Och jag tror att Matteus har båda de här betraktelsesätten i sinnet när han skriver det. Man kan ju också, det förstår ni ju nu när vi har hållit på så mycket med Matteus, förstå det att Matteus evangeliet eller de här detaljerna som vi nu läser, de är inte nedtecknade i en hast. Ibland så brukar man kritisera evangeliets författare just genom att säga att ja, men det skrevs ju ner så långt efteråt. Men du kan också vända på det och säga att det som är nedskrivet här är ju verkligen genomtänkt. Det är ju inte nerrafsat. Utan det här har ju berättats muntligt. Låt säga nu att det skulle vara så att det här till och med skrivits så sent som 65 och 70 efter Kristus. Alltså 30 år efteråt. Låt säga att det skulle vara så. Och åtminstone färdigredigerat på det, vid den, 30 år senare. Vad betyder det? Jo, det betyder att just det här som vi läser nu, det måste ju ha återberättats tusen och åter tusen gånger i församlingarna. Alla måste ju ha varit förtrogna med de här berättelserna. Det är ju därför de är nedskrivna. De kan inte ha skrivit ner någonting 30 år efteråt som alla dessa tiotusentals, hundratusentals kristna vid den här tidpunkten aldrig skulle ha hört talas om. Som om det vore nyheter. Självklart inte. Och då menar jag att i det ljuset så är det ju inte orimligt att tänka sig att Matteus, även om han inte gör några utläggningar på det här, ändå har reflekterat mycket när han har fastnat vid de här formuleringarna. När han har lyft fram det han har lyft fram. För han hade säkert kunnat skriva ett Matteus evangelium som var 10 gånger så tjockt som det här. Han har ju gjort sitt urval. Han har skrivit ner det som han menar är viktigt. Och vad var det för viktigt nu med de här gravarna som öppnades så att de stod upp? Vad gav det för associationer? förutom att det har hänt i verkligheten. Annars vore det ju meningslöst, tycker jag. Ja, det första är det att det är ett tecken på att det är Messias som är närvarande. Alltså när den messianska tiden, säger profetierna, kommer. Då när Messias ger sitt liv, om du får ta den kristna förståelsen av Messias. Titta i Jesaja 53. Då ska Messias lida och dö som den lidande tjänaren. Men här ska också hända någonting annat. Jesaja 53. Ja, hela det kapitlet är fullt med detaljer. Ofta så stannar vi vid detaljerna i vers 4 och 5 om att han bar våra sjukdomar och han tog våra synder på sig och så vidare. Men det står mycket mer här. Det står till exempel i vers 6. Att hos en, vers 9, bland de ogudaktiga fick han sin grav, men hos en rik var han i sin död. Alltså anspelningen här på Josef från Arimatea som ställde sin rikemansgrav till hans förfogande. Ty han hade ingen orätt, alltså Jesus hade ingen orätt gjort och svek fanns inte i hans mun. Det var Herrens vilja, står det i vers 10, att slå honom och att låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer. Det här är ju helt fantastiskt när man läser det med facit i hand. När Gud, fadern, gör hans liv till ett skuldoffer, står det hos profeten. Då får han se avkomlingar och leva länge. Det evigt liv det åsyftas. Och Herrens vilja ska ha framgång genom honom. Och det står i vers 12 lite längre ner. Därför ska jag ge honom det många som hans del. Och det starka ska han få som byte. Eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland förbrytare. Så resultatet är alltså att han ska få det många som del. Och han ska få så att säga skörda en frukt av det här. I folkbibeln så finns det en not här till 12:e versen till uttrycket de många. Det står bara de många i betydelsen alla människor. Se en not till Matteus 20:28. Men vi ska inte gå dit utan vi ska gå till Daniel 12. Det är alltså efter Jesaja, Jeremia, Hesekiel. Sen är det väl Daniel, va? Just det, sen är det Daniel 12. Och det är också en sån här, om det inte var så tydligt i Jesaja så blir det tydligare i de nästa två ställen som jag ska visa. Daniel 12, som också handlar om ändens tid. Vers 2. Det är många, det har du samma uttryck, det står en stjärna där också förresten. Det är många i betydelsen alla människor, jämför Jesaja 53:12 och Matteus 20:28. Det är många som sover i mullen skall vakna. Några till evigt liv, andra till förakt och evig skam och så vidare. Så den versen är också en messiansk text. Så när det nu händer, när Jesus dör och marken skakas och gravarna öppnas och de också kommer ut ur gravarna här. Då är det ju ett tecken på att Jesus är Messias. Och det här måste ju Matteus ha känt till. Han har inte bara skrivit att det här hände, utan han måste ju ha känt till att det här var förutsagt också. Med allt vad det innebär. Det innebär ju som sagt att Jesus är Messias. Som i sin tur öppnar hela gamla testamentets skriftvärld för oss. Och så var det för de första kristna med. Hosea kommer direkt efter här, Daniel. Hosea 6. Som också är en messiansk text. Eller handlar om vad Gud ska göra. Det står i vers 1. Kom, låt oss vända om till Herren, ty han har rivit oss, han ska också hela oss. Han har slagit oss, han ska också förbinda oss. Han ska om 2 dagar på nytt göra oss levande. Ja, på 3:e dagen ska han låta oss stå upp så att vi får leva inför hans ansikte. Och den 3:e versen är väl härligt formulerat där i den 2:a halvan. Hans uppgång är så viss som morgonrodnadens. Så det där har funnits med i den judiska traditionen, om jag säger så, de här berättelserna. Och då tänkte man sig som så att när Messias kommer, som det står om hos profeten Daniel, då ska Messias komma ner på Oljeberget. Och sedan så ska han gå ner i Kidrondalen och upp, vi talar bara om 100-tals meter nu. Och så ska han gå upp för sluttningen i Jerusalems stadsmur, och där finns den västra porten, eller den gyllene porten. Och så ska Messias gå in genom den gyllene porten. Men i den här dalen så fanns då den judiska gravplatsen. Och då tänkte man sig att när Messias kommer tillbaka så ska gravarna öppnas, och så ska de döda uppstå och gå tillsammans med Jesus då, eller tillsammans med Messias genom gyllene porten och in. Det här var ju faktiskt precis vad Jesus hade gjort. När han red in visserligen på en åsna in till Jerusalem, då när passionsberättelsen börjar, så kom han just den vägen. Och det är därför de citerar också den profetiska texten från Zakaria. Se, din konung kommer till dig ridande på en åsna, på en åsninnas fåle. Allt det här lever ju upp och blir högaktuellt, blir närvarande när man får se Jesus under de sista dygnen i hans död och i hans uppståndelse, naturligtvis inte minst. Men de där versarna, de ska ju förstås i det här profetiska, stora profetiska sammanhanget. Så det är inte bara, alltså, det stannar inte vid en historisk händelse att gravarna öppnade sig, utan det öppnar en hel biblisk förståelse för det hela. Den här tron att de döda skulle uppstå på det här sättet, den hade ju inte bara som judisk tro, utan de första kristna tog ju över den. Så de första kristna hade precis samma tro. För den här tron levde ju kvar även efter Jesu död och uppståndelse och himmelsfärd och efter pingsten. För det som hände efter pingsten var att man gick och väntade varenda dag på att han skulle komma tillbaka. Han skulle komma ner på Oljeberget och skulle allt det här hända. Och det fanns dessutom de som menade att ja, men det är jag som gjorde precis så här, att de gick igenom gyllene porten. Och det blev en del som samlade skaror på ett sånt sätt så att man murade igen den gyllene porten. Den finns ju kvar än idag i Jerusalem. Vi var där nere och såg den för inte så länge sedan. Och den är igenmurad. Och den ska vara igenmurad därför att ingen messias ska ta sig igenom där. Utan när den riktige messias kommer, då ska han gå rakt genom murbruket. Men det är så sagt en sorts ironi att Jesus gick precis den där vägen. Innan det här spelades upp så hade han gjort det. Men det hindrar inte att han ska komma tillbaka en gång. Och att då ska det här ske alltihopa som man målar upp. Precis enligt judisk föreställningsvärld. Så tänker åtminstone jag med det hela. Det finns många kristna bibellärare som inte tänker sig så, utan man tänker det mindre bokstavligt, om man säger så. Ja, det var det. Men det här med att det är Messias då som uppträder, som är huvudfiguren här i döden och uppståndelsen, det är den ena förståelsen i det här. Det finns en annan förståelse också. Och den bygger på det som står i Hesekiel 37. Och det tror jag vi måste läsa. Och det här tycker jag är mycket upplyftande att tänka på. Det är egentligen vers 1 till och med 14 i Hesekiel. Och lite för långt för att läsa. Hesekiel 37, vers 1 till och med 14. Men Herrens hand, eller Herrens ande, kommer över Hesekiel. Han rycks upp i något sorts visionärt tillstånd. Och han förs till en höjd där han ser en dal full med de dödas ben. Och så säger Gud till honom: du människobarn, kan de här benen få liv igen? Det är vers 3 på slutet. Jag svarade, ja herre, du vet det. Och då säger Herren till honom, profetera över dessa ben och säg till dem, se, jag ska låta ande komma in i er. Det är vers 5 och så kommer vers 6. Jag ska fästa senor vid er och låta kött växa ut på er och övertäcka er med hud och ge er ande så att ni får liv. Och ni ska inse att jag är Herren. Den här texten tolkas som en messiansk text, också i ett judiskt sammanhang. Och den tror jag att Matteus också hade klar för sig när han berättar om hur gravarna öppnas och hur de döda står upp. Hur de här benen, om jag uttrycker det så, med Hesekielorden, hur de här benen får liv igen. Jesus hade ju sagt tidigare, ni kommer ihåg det, i 16 kapitlet. Han hade sagt till Simon Petrus, du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min församling. Och vi förstår det att, utav det vi har läst tidigare i Matteus evangelium, att Jesus tänker sig att Guds församling, kahal på hebreiska, Guds folket, ska fyllas med ande, men många kommer inte att ta emot detta, utan det kommer att bli en utvald del som tar emot uppfyllelsen av vad vi kallar för det gamla förbundet. Och den delen är de då som tar emot detta genom Jesus Kristus. Jesus Kristus samlar så att säga människor runt omkring sig och upprättar, bygger sin församling på denna klippa. Som är Simon Petrus, eller som är hans bekännelse. Som är tron på Jesus Kristus. Vi har sett att det är det som händer lite då och då i Matteus evangeliet. Matteus evangeliet som är det enda evangeliet som har ordet ekklesia, församling. Det finns antydningar, nedslag om hur Jesus samlar församlingen. Den nya församlingen, om jag får uttrycka det på det sättet. Det här med att gravarna öppnas och de benen får liv igen, det är en sinnebild för hur Jesus nu samlar ihop benen i dalen. Han tar alla de människor som är döda i sina synder. Han försonar dem med Fadern. Han blåser nytt liv i benen. Han sätter ihop församlingen så som han har lovat. Och låter så att säga församlingen vara de människor som uppstår ur dödens, ur syndens och dödens sammanhang. Och uppstår till det eviga livet, gemenskapen med honom inför Gud Fader. Det här kan vi alltså förstå, menar jag, i vad som händer här när gravarna öppnas och döda står upp. Som att han samlar nu ihop sin församling. Uppståndelseförsamlingen, de nya. Och det här är ju precis vad vi har gått igenom. Därför att det är ingenting mindre än just det här som förverkligas i dopet. I dopet, det kristna dopet, så sker det att man begraver den gamla människan. Synden, syndaren, missgärningarna, alltihopa dränks i dopgraven. Och genom tron på Jesus Kristus, genom att vi åkallar Jesus Kristus och det han har gjort för oss och gör honom till vår Herre, så uppstår vi ur dopgraven till nya människor och blir upptagna i den uppståndnes församlingsgemenskap. Det är vad det kristna dopet handlar om. Alltså vi är också tagna ut ur döden. Vi har fötts på nytt, som det står, för att använda doptexternas språk. Brev på posten, jag på att säga, så kommer ju också i vers 54 den första kristna bekännelsen. När vi har sett hur han plockar ihop sin församling, så får vi höra att officeren och de som tillsammans med honom bevakade Jesus, när de såg jordbävningen och det som hände, blev de mycket förskräckta och sa, denne var verkligen Guds son. Så där har du den första kristna bekännelsen efter hans död och uppståndelsen, inte ägt rum i och för sig, men den kommer här först. Och det är ju lite ironiskt det också, att den kommer då ifrån de som har korsfäst honom. Det var de som blev överbevisade. Det var hedningarna som avlade den första bekännelsen. Och så var det också när Matteus började skriva sitt evangelium. Därför de första som tillbad Jesus i Matteus evangeliet, det var ju de vise männen, hedningarna från Kaldén, som kommer och faller ner och tillber kungasonen. Så nu sluts cirkeln här i Matteus berättelse. När officeren och de som tillsammans med honom bevakade Jesus såg jordbävningen och det som hände blev de mycket förskräckta och sa att denne var verkligen Guds son. Här uppstår nu bekännelsekyrkan, höll jag på att säga, om man ska uttrycka för något. Här uppstår då den nya församlingen och här finns den kristna bekännelsen. Och här vänder berättelsen i Matteus evangeliet. Därför att om det har varit så innan vers 45 att det målades den mörka bilden, där målades utlämnandet, tortyren, korsfästelsen. Sen kom vi till vers 45 till och med 54. Där målades det upp hur Gud fader själv är verksam i det här. Och det som händer nu från vers 54 och framåt, då målas den ljusa bilden upp. Och nu så andas texterna plötsligt optimism. Nu uppstår de döda ur sina gravar. Nu samlas församlingen ihop. Och till och med när Jesus ska begravas så kommer han alltså i den rikemansgraven. Och det står på två sätt där i vers 59 och 60. Det står att Josef tog kroppen och svepte den i rent linnetyg. Rent linnetyg. Det var nytt. Någonting nytt har kommit. Det var fint. Och det står att han lades i den hos Josef i Arimatea i sin nya grav i vers 60. Så sådana där små stickord att det var rent linne, det var en ny grav, gör att det skjuter till en optimistisk stämning. Här är något stort i görningen. Här börjar någonting alldeles nytt. Vi läste alltså i Jesaja 53:9 att han kom i en rikmans grav. Först när han hade dött. Och det är det vi läser om i vers 57 till och med 61. Vi kan läsa de verserna. När det hade blivit kväll kom en rik man från Arimataja som hette Josef och som hade blivit en Jesu lärjunge. Han gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp. Pilatus befallde då att han skulle få den. Josef tog kroppen, svepte den i rent linne och lade den i sin nya grav som han hade låtit hugga ut i klippan. Sen rullade han en stor sten för ingången till graven och gick därifrån. Maria från Magdala och den andra Maria var där och de satt mitt emot graven. Det står ju redan i vers 55 där vid korsfästelsescenen, jag läste inte det, men det står i vers 55 att många kvinnor hade stått där på avstånd och sett på. De hade följt Jesus från Galileen och tjänat honom. Bland dem var Maria från Magdala och Maria som var Jakobs och Josefs mor och modern till Zebedeus söner. Så de var med där och de var tydligen med vid själva gravläggningen också. Gravläggningen var ju speciell därför att de som hade möjlighet kunde alltså skaffa sig en sån här klippgrav. Och nu var det som så, det här ska jag ta reda på lite mer i detalj när vi kommer in i Jakob sen. Men det var som så att under en viss bestämd tid, jag tror ungefär 100-150 före Kristus till 100 efter Kristus, alltså väldigt begränsad tid där, så levde just den här tron med att de dödas ben skulle få liv. Den levde väldigt stark. under den här tiden. Det fanns en otroligt stark messias förväntning att det här skulle hända. Och den var så stark så att man har för den här tiden ett mycket speciellt begravningssätt som man inte hade innan och som man inte har efteråt. Och det gick till som så att man hade i det här fallet då en klippgrav. Man högg alltså ut ett helt rum in i berget som en grotta. Ni som har varit i Jerusalem och har varit i en sån klippgrav vet att man kan gå in i den här klippgraven. Och där i denna klippgrav så fanns det i väggarna in i klippgraven så högg man ut, vad ska jag kalla det, alltså som kanaler en bit in. Ungefär så stor så att man kunde lägga in en död kropp. Man kunde alltså i en klippgrav ha flera sådana kanaler där man la i många döda och som sedan täcktes igen. Och så har man tydligen gjort här med Jesus. Och så rullade man för då en stor sten. Och då talar vi om en stor sten, en sån stor sten som av våra kyrkportar kanske. Och så här tjock då, va. Och den rullades vältrades för i en ränna som sedan låstes fast då framför gravöppningen. Förmodligen för att inte djur och annat skulle komma in där. Men det som hände, om jag nu bara håller mig till begravningsskicket, det var att ungefär ett år efter någon hade blivit begravd, då gick man in i den här graven och då hade hela kroppen multnat bort och så tog man vara på benen. Och de benen lades i en liten kista som heter ossorium. Och så oss på latin, det är ju ben eller skelettdel. Skrapades ner i en liten kista ungefär, kanske så här hög, en halv meter eller kanske lite mer, 70-80. En stenkista med en urgröpning där man la benen och så la man då ett stenblock ovanpå det. Och det här var förmodligen så man hade tänkt sig att göra med Jesus. Man gjorde ju så med många andra. Det är därför när man kommer till kyrkogården där utanför Jerusalem vid Kidrondalen så kan man se de här stenkistorna finnas kvar där, stå kvar där. Och det som har hänt ganska nyligen, jag tror för mindre än 10 år sedan, det är att man har hittat ett sånt ossarium på vilket det står Jakob, Josefs son, Jesu bror. Och den har hittats alldeles nyligen och den undersöks ju, som ni kan räkna ut, hur mycket som helst utan vetenskapsmännen. Och så här långt så har man bara kunnat bekräfta att inskriften som det handlar om, för den är på arameiska, att den är riktig. Och det som är lite märkvärdigt med den, det är att det inte, rättare sagt, att det står Jakob, Josefs son, för det var så man skrev på de här. Utan det är tillägget att man skrev också vem han var bror till. Det gjorde man ju normalt sett inte. Utan det här var speciellt, va. Så att man tänker sig att det skulle kunna vara Herrens bror Jakob. Det vill säga han som har skrivit Jakobs brev. Och det finns en hel bok skriven om det här. Inte på svenska förstås, men på engelska. Och den är riktigt spännande läsning. Så därför så känner jag till det här med ossariet när vi nu ändå är inne på det. Men det ska vi återkomma till om några veckor, hoppas jag. Så hade man alltså gjort då med Jesus. Man hade svept kroppen i rent linne och så hade man lagt den i en sån här kanal, kallar jag vet inte vad det heter för annars. Och så hade man vältrat för stenen. Jag kanske ska säga en sak till om det där rena linnet. Därför att det blev sedan det första liturgiska plagget som kyrkan tog i bruk. Liturgiska plagg, vet ni, alba och ståla och vi har en massa olika klädesplagg och symboler och predikstolkläder och antependium och allt vad det heter på altaret. Allt det där har ju vuxit fram i en lång tradition. Det första och egentligen det enda som man hade i urkyrkan, det var det som heter korporale. Och om ni har väl alla varit på en nattvardsgudstjänst förmodligen, när prästen kommer då med kalken och sen så är det kalkkläde över och ovanpå ligger en bursa och i den bursan ligger korporalet. Korporalet är som ni sen ser när prästen dukar upp, är en fyrkantig duk, kanske, ja, vad kan det vara, 50-60 centimeter gånger 60 gånger 60, någonting sånt där, kanske 50 gånger 50, av renaste linne. Och det är på det korporalet som man celebrerade, som man firade nattvardens gudstjänst. Där la man brödet som skulle välsignas, som ni säger, som skulle konsekreras, som man skulle bedja över och som man sen skulle ta emot som Jesu Kristi kropp. Och där ställde man kalken och så vidare. Och det går alltså tillbaka på den här berättelsen, där det står att Josef från Arimatea, han tog Jesu kropp och så la han den på korporalet, på den här svepeduken. Och så gjorde man sedan när man firade nattvarden i, när det blev mer liturgiskt inriktat, så hade man det korporalet. En liten parentes, men ändå vet vi det med. Man vältrade alltså för den här stora stenen och satte en vaktstyrka för. Ska vi hinna med det också? Jag tror det. Vi har hunnit med mycket idag, känns det som. Nu ska vi se här. Eller också, har klockan stannat någonstans och gått igång igen? Men enligt den ska det vara några minuter kvar. Vi läser då ifrån vers 62. Och ja, kapitlet ut. Nästa dag, som var dagen efter tillredelsedagen, samlades översteprästerna och fariseerna hos Pilatus och sa: Herre, vi har kommit att tänka på vad den där villoläraren sa medan han ännu levde. Efter 3 dagar skulle jag uppstå. Ge därför befallning om att graven blir säkert stängd fram till 3:e dagen, så att hans lärjungar inte kommer och stjäl hans kropp och sen säger till folket att han har uppstått från de döda. Då blir det sista bedrägeriet värre än det första. Pilatus sa till dem: Här har ni vaktstyrkan. Gå och bevaka graven så gott ni kan. De gick och bevakade graven och förseglade stenen. De satte också ut vakten. Jag tror vi kan läsa i 28 kapitlet också, så får vi med allt det där med vakterna. Vers 4. Då vid själva uppståndelsen: Vakterna skakade av skräck för honom och blev som döda. Och de kommer igen sen i vers 11. Medan de var på väg kom några ur vaktstyrkan in i staden och underrättade översteprästerna om allt som hade hänt. Dessa samlades med de äldste och beslöt att ge soldaterna en stor summa pengar och sa: Säg att hans lärjungar kom på natten och rövade bort honom medan vi sov. Och om landshövdingen får höra det ska vi tala med honom och se till att ni kan känna er helt lugna. De tog emot pengarna och gjorde som de hade blivit tillsagda. Och än idag är detta rykte spritt bland judarna. Så det här var tydligen också viktigt för Matteus att få med. Han får med flera saker. Det första han får med, det är ju hur de samlades där, översteprästerna och fariseerna. Hur de samlades hos Pilatus. Översteprästerna och fariseerna, de kom ju inte alls överens. Det var ju två mer eller mindre fientliga grupper. Fariseerna var ju liberala, de var på folkets sida och visserligen fanns det lite olika schatteringar inom fariseismen, men det var ju det stora folkpartiet, höll jag på att säga. Och där fanns ju i och för sig de som var extrema, men i stort sett så var de väldigt liberala. Men översteprästerna eller saddukeerna, de flesta överstepräster var saddukeer, de var ju stockkonservativa. De höll ju stenhårt på lagen och drog inte jämnt med fariseerna. Men här är de förenade. Nu är de lika skrajsna i båda lägren. De är skrajsna för att han ska uppstå, står det. De är rädda för att den här historien har vi inte sett slutet på ännu. Det snackas mycket i Jerusalem just nu. Det finns inte en människa i Jerusalem. Och vi talade om 300 000 påskfirare innanför murarna. Allihopa pratade om det här. Mer eller mindre. Jag är ganska säker på. Här hade skett ett justitiemord. Här hade gått rykten om en messias som hade kommit genom gyllene porten. Här blev det solförmörkelse och jordbävning när han dog och så vidare. Ni kan ju tänka er situationen. Så att nu var de ordentligt omskakade. Även om de inte hade kommit till tro på något sätt. Utan de hade kanske kommit till kulmen på sin otro, vad vet jag. Men de förenade sig i detta när de kommer till Pontius Pilatus. Och säger vi är ängsliga för att det här har vi inte sett slutet på ännu. Sätt dit vakter så snart som möjligt så att ingenting händer med kroppen. Ja, och de ger sig dit. Och de vaktar. Och som det står här på slutet då så blir de ju mutade efter uppståndelsen. Man säger till dem att man ska säga till folket att lärjungarna kom på natten och rövade bort honom medan vi sov. Och då blir de ju oroliga eftersom det var förenat med dödsstraff att somna på sin post. Men en romersk soldat på post kan ju inte, i synnerhet ifall de är flera stycken, ligga och sova. Och i synnerhet inte i ett sånt här läge med en sån här hysteri kring den här mannen. Ja, men det kan vi ju inte säga. Jo, men ta en rejäl summa med pengar och blir det något bekymmer med det här så ska vi gå i god för er. Då ska vi se till att ni är klara. Och så genomför man det. Och där tror jag att vi får avsluta för idag. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för att du har öppnat våra ögon och låtit oss förstå något av vad som har hänt. Och låtit oss få bli delaktiga av den stora berättelsen. Inte bara vad Matteus säger i några versar, utan vi har sett det i sitt stora sammanhang. Herre, vi vill också tro att du är vår bekännelsesapostel. Du är den överste prästen som har gått in i det allra heligaste och vunnit oss genom din död och din uppståndelse. Herre, låt oss få mer och mer del av ditt mysterium och leva frimodigt i vår bekännelse. Också i vår tid. Amen.
Lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden över Matteus evangeliet. Det här var del 77. Du kan höra det i Värnamo kyrka på tisdagar klockan 18.30 och sen då här i närradion på måndagar klockan 19. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradioprogrammet, heter Bibeltimman. Producent och tekniker var Ulf Gustafsson. Här efter så kommer sändning från Missionskyrkan Radio MF och du får lyssna till deras söndagsgudstjänst. Ha en skön och välsignad vecka.